Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hej och välkommen till veckans viktigaste intervju. Jag heter Simon Radioapan Svensson och jag är mycket glad och stolt över att det här avsnittet sponsras av interaktionsdesign och innovationsstudion Unsworn Industries. För det är Sveriges bästa, helt enkelt. Unsworn Industries tänker ut, designar och producerar interaktiva och precis lagom ofärdiga saker, system och miljöer. Behöver du också ett vackert handlingsutrymme, kontakta Unsworn Industries på unsworn.org. Unsworn, det där kan du stava till. Men innan du stavar till det så lyssna gärna färdigt på den här intervjun först. För idag har jag en riktigt häftig gäst med mig. Det är filosofen och professorn och författaren och debattartikelprovokatören Torbjörn Tännsjö. Och jag tänkte prata med honom om alla hans spännande science fiction-åsikter som att vi bör ha en världsregering, selektiv abort, aktiv dödshjälp, men ingen elitidrott. Men först tänkte jag, va? Vet inte vem Torbjörn Tännsjö är? Okidoki, men det gör väl som vanligt att jag bara berättar det för dig idag. Torbjörn Tännsjö är professor i praktisk filosofi, det vill säga han intresserar sig inte så mycket för vad som händer när vi dör, utan snarare vad som händer om man dödar en människa. Som professor kan man tro att han är en sån där som undervisar sömniga studenter och skriver oläsliga böcker, men Torbjörn är en sån akademiker som älskar rampljuset. Därför skriver han böcker som alla kan läsa, och så skriver han debattartiklar i tidningar som innehåller bilder. Jävla sellout, jag vet. Men det som inte är sellout är att han alltid har åsikten som ingen annan har. Han är alltid för det alla är emot, och så är han emot det alla är för. Han är till exempel för, liksom på det här, han är för att USA ska få övervaka oss. Inte sådär bara axelryckningsför, utan han är stenhårt för ett övervakningssamhälle. Ja, det är väl egentligen ganska coolt. Man kan säga att åsikterna professor Tännsjö har är ungefär som en docusåpa-deltagare, men med den skillnaden att han kan argumentera för dem också. Och eftersom Torbjörn jobbat hela sitt liv med att läsa böcker och argumentera för åsikter, så är det inte så många som kan argumentera emot. Det är lite störigt. Diskussionerna slutar ofta med att hans motståndare säger amen. Ja, alltså. Ja, egentligen ganska exakt så som det är i en docusåpa, när jag tänker efter. Annan ganska spännande trivia om Tännsjö är att han sitter i Socialstyrelsens råd för etiska frågor. Dit skickar kommuner in kluriga frågor som en grupp förstår sig på och sen diskuterar. Exempel på frågor kan vara: ska vi tillåta kärleksrelationer på vårt äldreboende? Eller kan vakande personal surfa på arbetstid? Då sitter Torbjörn där och bestämmer ja eller nej, eller ja, kanske. Sitter här. Jag har gett mig fram på att vinna minst en diskussion här idag, så det ska bli spännande nu när jag säger hej och välkommen till dig då, professor Filmag Wig, Torbjörn Tännsjö.
Hej.
Hej. Visst är det väl så med åsikt att den med bästa argumentationsteknik vinner?
Nej, det är det ju inte. Jag kan ta som ett eget privat exempel jag har haft. Jag har haft ungefär 10 tv-debatter med Alf Svensson. Mm-hmm. Och jag har förlorat åtminstone 9 av dem. Alltså. Ger du en filosof några minuter bara mot en garvad politiker och en duktig demagog.
Ja, men då är väl han bättre på politik kanske än vad du är på.
Han är bättre på han är bättre på liksom att i ögonblicket övertyga sin publik faktiskt. Så att, nej, det är nog inte, alltså i den mån argumentation biter så att säga, alltså det är en mer långsiktig historia. Det är, argumenten sjunker in, gör verkan under lång tid och så, men i ögonblicket så förlorar du ofta diskussionerna.
Även om du liksom vet hur man gör för att argumentera.
Jag är ändå ganska van så att för att vara den sorts varelse som jag är så är jag nog relativt duktig på det. Men som sagt, jag slår inte en slipad politiker i en kort tv-debatt.
Nej, just det. Det är väl det. Men har du läst argumentationsteknik? Sådär? Är det något man gör som...
Nej, ja, alltså om det är mer argumentationsanalys. Att man analyserar argumentationen, försöker hitta huvudtesen, strukturen i argumentationen. Så är det något som jag har studerat och lärt ut till personer som läst vid vår institution. Men inte så att jag har alls intresserat mig för retorik och hur man ska övertyga och så vidare. Det tror jag inte så mycket på egentligen. Jag tror på argumentens verkan på lång sikt.
Ja, men vi kan ju i alla fall ta argument versus känsloargumentet. För jag hörde det nu nyligen på radio om att du tyckte att Svenskarnas parti skulle få demonstrera 1 maj i Jönköping.
Ja.
Nu var det ingen debatt, det var bara någon slags intervju då.
Men det var en intervju bara.
Efter att jag lyssnade på den, då började jag hålla med dig. Innan intervjun så tänkte jag nog, nej det ska de inte få.
Jo. Men var menar du att känslorna hamnar där?
Alltså det, ja, men min känsla är så, nej men fan.
Det spontana känslan är förstås, alltså, man vill liksom nita dem, man vill förbjuda, man vill, det är den spontana magkänslan. Men där ska man ju ofta ta ett steg tillbaka tycker jag och tänka, är det klokt att följa sin omedelbara instinkt? Och ofta är det inte det. När man tänker över saken så ser man att det finns komplikationer som man inte var uppmärksam på.
Men vad hade du för argument för där då? Det var att man inte kan förhindra åsikterna att finnas.
Nej, jag tror inte man ska förhindra åsikterna att finnas. Jag tror att man ska också vara försiktig i den här väldigt föraktfulla synen på andras förkastliga åsikter. Det finns ett drag, tycker jag, av åsiktshögfärd i det här som kallas antirasism och så nu. Man får ibland en känsla att människorna framför sina åsikter för att framstå som särskilt goda människor, så att säga, i kontrast till de där andra. Och där kan man se att man börjar mer och mer överta också en typ av språkbruk som nazisterna använder. Att förvandla motståndaren till någon sorts kryp eller kräk. Man pratar om deras fula tryner, man pratar om att röka ut den bruna pesten och så vidare. Man börjar resonera som en nazist, bara att man riktar det mot nazister istället. Jag tror det är ett farligt sätt att handskas med konflikter. Jag tror att det finns en punkt när man måste döda för sin sanning, men vi är inte på den punkten i det svenska samhället idag, och då kan det göra väldigt mycket skada, tror jag, att
för grova argument kan ändå komma. För jag minns folk sa en sådär om nazistdemonstrationer på 90-talet, de stoppade vi genom våra motdemonstrationer, säger i alla fall.
Ja, jag har bekanta som var med där och kan göra anspråk på att i så fall har lyckats med det. Jag tror inte på det där är en svår empirisk hypotes att försöka utröna. Det har gått lite upp och ner med den typen av nazistisk verksamhet. Det har framförallt gått upp och ner med vårt intresse för den, så att ibland hamnar den i skuggan, ibland hamnar den i blixtljus. Jag tror inte på det sättet att bemöta den typen av åsikter och människor.
Då minns jag på 90-talet folk sa, men låt dem demonstrera, så vi gör ingen stor grej av det här. Så kommer det inte bli någon stor grej.
Jo,
alltså, tycker du det också?
Ja, nej, alltså det finns en punkt. Vi ska ju ta på allvar det de håller på med. Och vi ska också framför allt tillåta och kräva av polisen att man inskrider när de begår brottsliga handlingar. Alltså när de begår våldshandlingar eller hotfulla handlingar, hetsar mot folkgrupp och så vidare. Då ska man omedelbart slå till och lagföra de individerna för deras gärningar. Men man ska inte kriminalisera åsikter. Man ska också tillåta uttryck för åsikter. Helt enkelt därför att det finns hopp om människor. Det här är ofta unga människor som egentligen, om man vågar det svindlande tankeexperimentet, skulle kunna vara du själv eller någon i din bekantskapskrets som bara hade råkat hamna i en annan situation, i en annan ingång i politiken. Och då ska vi ha en viss försiktighet, tycker jag, i hur vi handskas med sådana människor.
Vi bara diskutera oss fram med dem.
Ja, men också appellera till känslor, som du säger. Alltså det handlar ju både om att försöka visa att en del av argumentationen de har, rasistisk argumentation, vilar på helt enkelt ovetenskaplig grund. Ja, då ska vi också kritisera det med vetenskapliga argument. Men det finns också ett känslomässigt aspekt i det här som vi helt enkelt ska försöka knyta hand även till sådana människor och få en sån kontakt med dem som gör att vi kan resonera.
Ja, det med att man kan omvända omvända nazist. Och det gör vi inte genom att förbjuda dem från att...
Nej, då hårdnar klimatet tvärtom. Och som sagt, så länge vi inte är i en situation där det står väpnade grupper mot varandra och det inte finns något alternativ, så att säga, så ska vi försöka undvika att det blir en sån situation. Och vi är inte i närheten av det, vill jag påstå, i Sverige idag. Vi får också en konstig syn på det politiska maktförhållandet om man tror att, så att säga, huvudmotsättningen, som vi sa på 70-talet, går mellan en liten grupp nazister och resten, så att säga. Så att skillnaden mellan vänsterpartister och moderater blir försumbar. Ja, då skapar vi ett väldigt konstigt politiskt klimat där de viktiga idag, reellt viktiga politiska frågorna, kommer i skymundan.
Ska man få demonstrera för vilken åsikt som helst då? Tycker du? Som man
ska,
är laglig?
Ja, varje åsikt ska vara laglig och man ska också kunna manifestera den. Men det finns en punkt där manifesterandet av en åsikt blir hotfullt mot andra. Och det har att göra med var man gör det och hur man gör det. Att bara säga att man avskyr pensionärer är helt okej.
Okay. Men
om du samlar en grupp människor som står och skriker utanför ett äldreboende, att död åt pensionärerna, ja, då ska ni lagföras.
Ja, men inte om man är död, hotfullt. Men kanske så strypensionen eller någonting. Ja, det men
det finns inga knivskarpa gränser här när det gäller, och det är en uppgift för jurister och andra att tolka vår brottsbalk, så att säga, var gränserna går. Jag tycker lagstiftningen är hyggligt acceptabel.
Men nazismen är svenska nationalpartiet även mer eller mindre nazister. Och då är
det är en annan komplikation där. Om du läser svenskarnas partis partiprogram så är det inte nazistiskt. Och det märkliga med den rörelsen är att det finns egentligen väldigt lite av nazism i deras politik som den formuleras. Jag lyssnade på ett första majtal som en representant höll. Det var bara ett vanligt anständigt argumentation mot EU-medlemskap.
Jaha, det var...
så att det finns den sidan av det. Men samtidigt när de angrips för att vara nazister så säger de aldrig emot. Och det tolkar jag som att det har att göra med att det är en rörelse som har fötts ur öppen nazism, som inte vill skylta med den idag, men inte heller vill ta avstånd från den, därför att man vill också behålla, så att säga, kontakten med de här rötterna. Så det är en väldigt obehaglig grupp av människor på det sättet.
Men
hur obehagliga de är, det syns inte i deras partiprogram.
Nej. Och därför kan vi tillåta dem demonstrera. Jag har läst på internet om dig, och då står det att du har valt att du är utilitaristisk hedonist.
Ja,
det är svåra ord, men vi kan återkomma till vad det betyder. Men att du alltid utgår från detta vid varje ny fråga du ställs inför, liksom. Att du en gång valde liksom en grund att stå på.
Det vore väl skrytsamt att säga att jag alltid skulle kunna liksom förankra alla mina ställningstaganden i en sån här nyttokalkyl, hur mycket lycka i världen blir
om man jobbar på alla dina debattartiklar.
Men det är ändå den grund jag har för mitt sätt att resonera. Men en debattartikel, som du säger, har ju ofta ett mera kortsiktigt intresse. Man kanske tar upp en ståndpunkt som någon har fört fram. Man granskar den mera utifrån dess egna inre förutsättningar och försöker visa att det är något problem med den eller någonting sånt. Så att det är inte alltid man driver en positiv tes.
Nej, men du måste vara väldigt säker på den här grunden då. Tänk om du skulle komma fram till att det var fel. Allting du stått för har varit fel.
Ja.
Fel.
Ja,
fel.
Visst. Och det är det som är spännande, tycker jag, med moralfilosofi och så. Att man löper en risk. Om man verkligen tror att det finns ett korrekta svar på frågorna, om man tar ställning, då kan det ju hända att man har fel, och det med all sannolikhet gör man väldigt många felaktiga ställningstaganden förstås, men det kan ju till och med vara som du antyder, att det skulle vara något fel i själva grunden i min hållning. Jag håller inte det för uteslutet, men det är med en viss försiktighet man omfattar såna här väldigt grandiosa filosofiska teser förstås.
Men inte annat på så vis, gör det bara angripa varje ny fråga upp liksom helt från ett tomt blad. Liksom.
Jo, och det, jag tror, det, så tänker man nog mera i vardagslag i politiska eller moraliska frågor. Att man tar ställning i en fråga, man tar ställning i en annan fråga. Man jämför kanske ställningstagandena och ser om de verkar hålla hyggligt, gå hyggligt ihop och så. Men jag vill gärna tro att det går att formulera mera djupt principiella svar på frågorna som kan motivera de mera partikulära ställningstagandena. Så att om man inte skulle kunna det, finns det liksom ingen risk för att man ska korrigeras av verkligheten. Alltså om du bara hela tiden anpassar dina uppfattningar efter nya situationer, men inte vågar formulera djärva hypoteser och principer, så riskerar du heller aldrig att de kommer att visa sig vara felaktiga, för att de pekar fel i ett visst fall. Så jag tror att man kan egentligen inte lära sig ett djupare moraliskt förhållningssätt om man inte också försöker formulera mera generella ställningstaganden. Som...
Men den här risken att händer att du kommer fram till saker som du liksom rationellt sett tänker, ja det här stämmer ju, men att du känslomässigt blir äcklad av dig själv.
Ja.
Att du känner det här, det vill jag inte tycka.
Det gör
men
jag
enligt nog. Min grund. Så.
Jo, nej, men det är en ganska vanlig upplevelse tror jag helt enkelt när man tänker djup på. Därför att alla de här moraluppfattningarna man hyser har vissa tillämpningar som alltid skaver så att säga mot ens känslomässiga reaktion spontant och så. Så visst, det händer.
Och då går du på din rationella känsla då? Eller rationaliteten istället för känslan?
Ja, det finns en punkt där jag ändrar mig i det här ställningstagandet i ljuset av alltså det ska inte ses som förnuft mot känsla, för att även de generella så att säga, principerna är ju grundade ytterst på en sorts känslomässig identifikation med andra varelser och så vidare. Men det finns en punkt då där man måste uppge sin gut feeling och säga att jag har nog reagerat fel här. Ja. Ett populärt exempel som används i undervisning och så är det där du har en spårvagn som håller på att döda 5 personer. Du kan stoppa den bara genom att knuffa ner någon på spåret framför den så att säga. Mm. Nästan alla människor säger spontant att det är fel att knuffa ner den där personen även om man kunde rädda 5 liv. Och det är också min spontana reaktion på det. Och jag tror inte jag skulle klara av att knuffa ner dig framför en spårvagn bara för att rädda 5. Men jag tror ändå att det är det man bör göra. Det är det riktiga svaret på frågan när jag har tänkt noga.
Ja, just det. Okej. Okay. Men utilitaristisk hedonism, nu ska jag sammanfatta det så får du säga rätt eller fel. Utilitarism är att alla ska vara glada och ha det bra. Och hedonism är att man ska njuta på något sätt.
Ja, alltså, utilitarism är att man ska handla så att den sammantagna så att säga, lyckan blir så stor som möjligt.
Hedonism till exempel är att knuffa en person så
blir det
5
personer. Rädda 5. Mm. Och hedonismen den består ju i den här väldigt enkla idén om vad som gör ett liv värt att leva. Det är hur det upplevs från insidan om vi är lyckliga snarare än olyckliga.
Har ni svar på vad lycka är för någonting?
Det är helt enkelt en sorts... Jag tror att man kan säga nu att du och jag befinner oss på en viss lyckonivå just nu som vi också har tillgång till genom att vi kan genom introspektion vi kan liksom försöka värdera hur det är. Vi kan åtminstone säga att ja, det är lite bättre nu än det var när jag stod utanför på gatan och frös och du ännu inte hade kommit ner och öppnat dörren. Den typen av lyckonivåer är det jag är ute efter. Och det som ligger i den här tanken då är en väldigt anti-elitistisk syn. Alltså det spelar ingen roll hur du uppnår den här lyckan. Om du bara sitter på en äng och betar som en ko till exempel. Eller om du presterar stor konst. Eller du anstränger dig mycket och presterar mycket. Det kvittar lika. Det viktiga är till sist hur det känns på insidan.
Just det, jag hörde en lyckoforskare tror jag det var som sa att folk som skaffar barn var... lite olyckligare i början eller medan barnen växte upp än de som inte hade barn, men sen blev de lyckligare sen så att säga.
Ja, det problemet med den här lyckoforskningen...
Och då tolkar jag det lite som att man hamnar lite på samma nivå oavsett om man ska få barn eller inte. Mm.
Jag vet, det finns några jämförelser. Vill du satsa bara på din egen lycka bör du snarare skaffa hund och en barn och så finns det. Men som påstådda resultat. Men den där lyckoforskningen är naturligtvis väldigt svår att riktigt tro på eftersom den är metodologiskt så besvärlig. Alltså hur ska man kunna jämföra hur olika personer upplever situationer? Ska man kunna ens jämföra hur man har det nu med hur man hade det tidigare? Det finns så många möjliga felkällor här. Så att...
Du kom utifrån din utilitarism tror jag fram till att det är okej att äta kött så länge grisen var glad.
När det gäller djurens välmåga och så tycker jag att man kan äta kött. Alltså det, så länge det kommer nya grisar istället. De får leva ett gott liv. De får en bra död. Ja. Och det, nu vet vi att de får ju inte det. De får inte leva väl och deras död är ofta besvärlig åtminstone. Det är också människors död ofta, men det kanske vi kommer tillbaka till. Men djurens död är ofta svår som de nu slaktas i stor industriell skala. Deras liv är framförallt väldigt miserabla när man industriellt föder upp dem. Men i princip, om man föder upp djur och ger dem en bra tillvaro och en bra död, då ser jag inga som helst problem med att också äta upp dem.
Men om vi då lägger på miljöaspekten på det?
Ja, men det är den andra stora problematiska frågan här som har ställt till det för oss som argumenterat som jag har gjort länge då. Att det har tillkommit nya argument för vegetarianismen. Och det finns en tråkig, får man säga, paradox här. Att jag tror att de djur som har det värst, det tror jag är kycklingar och höns i trånga burar som föds upp under vidriga omständigheter. Mm. De är också de som är bäst att äta från miljösynpunkt. Så det finns en konflikt här. Och den rimliga lösningen kanske är att bli vegetarian i vart fall. Jag skulle tro det. Jag har inte tagit det steget. Jag försöker vara picky, som man säger, som konsument. Att försöka äta sånt som jag tror har beretts ett bra liv. Men lägger man på miljöaspekten så gissar jag att jag kanske handlar fel här och att jag blir tvingad att ändra mig.
Just det, men det är inte så att det går, för det var någon som sa att räkor är det sämsta, för det är så många man måste ta livet av då.
Men jag har ingen mot dödande som sådant. Jag ser inget problem i dödandet.
Nej.
Och jag ser inget problem i döden egentligen heller. Jag menar, vi ska dö allihop och vi kommer att bytas ut.
Jag har
barn och barnbarn, vi kommer att bytas ut. Och i princip skulle man kunna äta människor också. Och det är bara det att det finns inget sätt att organisera människoätande som inte skulle skapa fasa och oro och olycka. Det som gör att vi kan...
Eftersom vi har medvetande till skillnad från djur.
Vi vet vad som väntar oss. Vi skulle inte kunna föda upp djur och äta dem om de hade den typen av självmedvetande som vi har. Om de gick och väntade. Om grisen insåg att det finns inget liv efter jul, så skulle hon lida så mycket av denna medvetenhet. Så vi skulle av det skälet förlåta bli.
Hela norra hemisfären i tysthet bestämde sig för att plocka folk från Australien då och då.
Om det kunde ske... Helt omärkligt, och det skulle se ut som en naturlig död och så vidare, så ser jag inga problem med det i princip.
Men jag tycker det är roligt med dig, om vi får återgå till det här, att man kommer fram till saker att man inte bör tycka om det. För jag skrattade lite när jag läste inledningen på text som du skrev. Under fotbolls-VM 94 så skrev du så här: jag kände hur jag själv, liksom de flesta människor i min omgivning, sveptes med av känslostormen. Då stannade jag till och började reflektera.
Ja.
Då tänker man, varför då? Kunde du inte bara vara glad på det för en gångs skull?
Det kunde jag kanske.
Och då kom du fram till då att elitidrotten var fascistiskt, alltså, och hörde inte hemma i en demokratisk stat.
Det är inte elitidrotten som jag ogillar, utan det är mig själv och alla andra som har en osund inställning till den.
Ja. Så att den kan få finnas bara vi ser den på ett annat sätt?
Bara vi inte ser den. Okay. Om de bara nöjde sig med att organisera sina tävlingar och gjorde det för skojs skull, eller också lite för att se vem som springer snabbast och så, och tävla och så. Mm. Utan det har kom på mig själv då, och det var en sån där aha-upplevelse verkligen.
Du istället kan bara ha kul.
Så. Ja, inte bara ha kul, utan då måste man också granska vad är det jag tycker är så kul och hur blir jag så fascinerad. Och jag är allra mest fascinerad, måste jag tillstå, av de här individuella idrotterna. Alltså jag, den som springer 100 meter snabbare än någon människa har gjort tidigare. Mm. Då njuter jag som mest, och då ger jag som tydligast uttryck för den här fascistoida inställningen. Alltså jag jublar över den naturliga styrkan, så att säga, den medfödda naturliga styrkan. Jag gör det. Mm. Men jag skryter inte med det, så att säga. Jag skäms för att jag gör det. Ja. Och jag tror att det där är en farlig attityd som vi har med människor. Att,
alltså kan
att
det vi leda vill, till någonting?
Ja, jag tror att det hela tiden leder till negativa konsekvenser. Att vi idoliserar de som är starka. Att vi söker oss till dem. Vi blir deras vänner och så vidare. Om vi ser någon person som är lite vämjelig och lite svag och så där, så tänker vi på det som en insekt som vi vill sätta foten på och döda. Mm. Så det finns,
men lagidrott och sådär
som står mot det här föraktet.
Men lagidrott, då tänker jag ju, ja, men som till exempel fotbolls-VM då skulle vi ju heja på Sverige även om de kom sist och var jättedåliga. Liksom.
Och det är en helt annan mekanism som jag tycker är också problematisk, men inte alls lika problematisk naturligtvis. Det är själva nationalismen i idrotten. Mm. Men den kommersialismen har ju nästan dödat nationalismen, skulle jag säga. Alltså, ja. Det är ju nästan omöjligt för svenska ishockeyspelare att delta i VM-turneringar och så vidare, för att de är så kommersiellt upptagna, så att säga, i transaktioner. Kommersialismen håller på att döda, tror jag, nationalismen.
Jag tycker om den inhemska, alltså om vi tar allsvenskan till exempel i fotboll, att man hejar på en viss stad och sådär, är det också som en farlig?
Jag ser en likhet här med där vi började vårt samtal när vi pratade om nazism och så vidare. Mm. Att det finns en typ av identifikation, så att säga, med det egna laget, den egna nationen, det egna folket och så vidare, som också tar sig ibland, som vi vet, våldsamma uttryck. Man kan ju leka med sånt kanske, man kan tänka sig att man avleder, så att säga, osunda instinkt genom att ge dem ett förhållandevis fredligt utlopp, så att säga, inom idrotten. Men jag tror inte på de hypoteserna om att man avleder och att man, jag tror att man tvärtom håller vid liv den typen av obehagliga, osunda, också förhållningssätt. Så att,
men det är både nationalism... Jag själv går ju på och följer ett lag liksom, och jag tycker det är underbart när 20 000 personer står och vajar flagg och sjunger en sång som alla kan. Så det är den positiva sidan av fascismen. Då, kan
du skulle säkert njuta också om du gick med i en fascistisk demonstration.
Ja, det är helt säker på.
Så att, jag menar, vi ska inte blunda för den, att det finns den sidan av det, så att säga. Men då får vi också något att tänka på när vi ser det.
Men, ja, just, men för i den här texten så läste det är inte någonstans att vi skulle sluta med det som du säger nu. Men är det bara att du vill uppmärksamma oss som att vi är fascistiska svin som kollar på idrott?
Jag skulle ju önska egentligen att vi slutade med det. Jag har ibland tänkt mig att dopningen skulle kunna vara medlet. Om man tillåter människor att dopa sig, och det måste man ju göra helt enkelt därför man inte kan kontrollera fenomenet. Idag hycklar man kring det och förbjuder lite grann och ibland och så vidare. Och
ja, vissa tillåter medel, och vissa, ja. Mm.
Men när det där verkligen är satt i system så att ja, egentligen tror jag när vi alla kan dopa oss, oavsett om vi är idrottsmän eller inte, så att vi kan prestera mer så att säga än en odopad idrottsman kan göra. Mm. Ja, då blir det inte längre något utrymme för den här fascinationen för den naturliga styrkan. Om jag kan springa snabbare än Usain Bolt, förutsatt att han inte är dopad men jag är dopad, ja då finns ju ingen anledning att titta på när han springer. Så där ser jag, där
nio
ser jag
en möjlig... sekunder, jag kan springa på 8-8.
Ja, just det. Så där ser jag en möjlig lösning på problemet att vi helt enkelt blir så modifierade allihop.
Men när vi kommer in på doping, tänker jag på att läsa på universitet och så. Är inte det också ett sätt att skapa elit men för folk som kan mycket mer än alla andra?
Jo, det finns också
och inom... Och också amfetamin har
alltså, det finns också inom den akademiska världen, den konstnärliga världen, i alla världar liksom, där det finns någon sorts konkurrensmekanismer. Så finns den här aspekten som jag ogillar i elitidrotten. Men kom ihåg att det jag ogillar, det är inte i och för sig att man tävlar och att man vill prestera och så vidare. Det jag ogillar, det är att de som står vid sidan av jublar över de som triumferar och
som Nobelpriset till exempel.
Och Nobelpriset tycker jag är så att säga, på ett sätt en förkastlig institution. Nu säger man ju visserligen att man inte ger det till personen utan till upptäckten så att säga. Och det kan man alltid krypa bakom när det gäller konstnärliga och vetenskapliga belöningar. Det är inte den här övermänniskan vi hyllar, utan vi tycker det här är en sån fin skapelse eller upptäckt eller uppfinning. Men det är klart att det finns samma typ av elitism också inom ja, ju hårdare konkurrens desto mer utav detta så osunda fenomen. Och då, det är också ett samhällsproblem idag tycker jag, att samhället som helhet mer och mer genomsyras av konkurrens, tävlingsinställning. Du ska kämpa och vinna ditt CV, du ska vara i spjutspetsen, du ska vara i framkant och så vidare. Du ska hävda dig, och misslyckas du så är det ditt eget fel. Hela samhället har blivit hårdare på det sättet, och det är obehagligt.
Ja, du ogillar tävling, men egentligen ogillar du inte att folk är duktiga.
Jag ogillar inte att folk är duktiga. Jag kan också ha överseende med tävling, liksom. Ja. Det kan vara som en lek.
Så länge inte folk blir ledsna.
Men det är när de där som står vid sidan av börjar hylla vinnaren och förakta förloraren. Men det är då det är riktigt illa.
För innan så, utilitarism, det ska vara största möjliga glädje för så många som möjligt. Och då känner jag, om du nu börjar peta i idrotten, då blir jag ju ledsen om jag inte får titta på det.
Ja, men jag håller med om det.
Och det är lättare
det
för mig bara.
Det finns ett pris. Ja, och det, jag menar, som hedonistisk utilitarist så måste jag ju räkna in även det priset. Du kan ju, jag har ju funderat på boxning, du kan ju tänka på de gamla gladiatorspelen. Det är bara att en handfull människor som slits i stycken av tigrarna där nere på arenan, medan massorna jublar och hänförs och så vidare. Vi måste ju göra en kalkyl här, men då tror jag att lidandet är så svårt där nere på arenan att det inte kan vägas upp utav ens en stor grupp.
Nej, men tror du det?
Men i princip så kan jag ju tänka mig.
Med fotbolls-VM till exempel.
Ja, just det.
Då lider ju inte de som spelar som vinner.
Det finns ett skojigt tankeexperiment som en filosof, en kollega till mig, har formulerat. Det är verkligen idrotts-VM. Alla sitter framför sina tv-apparater och ska se. Och så sker det en olycka med en person i kontrollrummet på något vis. Han blir sittande på ett sätt så att sändningarna avbryts. Men han plågas av elektrisk ström, så att säga. Så det finns två möjligheter. Antingen stänger man av hela VM så att alla får lov att låta bli att titta. Men man räddar honom från det här fasansfulla. Eller han får lida några timmar liksom.
Alltså, ni filosofer, ni får sluta. Ni bidrar bara till olycka. Jag tänker, är det en filosofisk hållning jag kan ha? För jag blir nästan lite olycklig om jag måste, som du då, tänka igenom varje beslut. Jag går på första känslan bara så här. Jag gillar fotboll, jag gillar det. Jag gillar inte dödsstraff, jag gillar det inte. Och så har jag inte ens tänkt igenom besluten. Vad kallas den filosofiska hållningen?
Den är nog inte så filosofisk, den hållningen. Men alltså jag kan ju inte utesluta säkert att det är en felaktig hållning. Det är möjligt att den skapar mera lycka och så vidare. Problemet med den,
för mig i alla fall, ja.
Ja, för dig. Problemet med den är väl att om alla människor bara reagerar på det sättet, så kommer vi antagligen göra olika fasansfulla ting utan att vi upptäcker det, och det finns inget utrymme för att korrigera. Jag tror att det ofta ligger någonting i det antyder en sorts förlust i reflektionen, därför att den kan förstöra det här spontana glädjen och njutningen.
Men, vad roligt vi har. Men varför har vi det egentligen?
Jag tror att det är ett rimligt pris. Du verkar för övrigt verka road av att föra den här typen av samtal.
Ja, jag älskar den här typen av samtal.
Så man kan också ha skojigt, menar jag.
Vad härligt det är med midsommarafton. Men vänta lite, varför tycker vi det är så jävla kul? Sitter Torbjörn och pajar varenda fest. Men jag tänker, för du är ju inte politiker så liksom. Du säger saker, det du gör med liksom en tankelek bara?
Ja, jag är ju politiskt aktiv, men inte på någon liksom hög nivå eller så. Jag har en politisk ställningstagande, jag är medlem i Vänsterpartiet. Jag gör någonting ganska aktivt också. Jag spelar klarinett i Vänsterpartiets blåsorkester på möten och annat. Så att,
visst,
jag,
vad heter orkestern?
Den heter Blåsorkestern, bara Vänsterns blåsorkester.
Min pappa är med i det som tidigare hette Lunds kommunistiska blåsorkester.
Ja, det är en systerorkester till vår orkester.
Men de bytte ju namn sen, det var lika fint att vara kommunist.
Men visst, så att, men jag är inte politiker i den meningen att jag vill belasta något parti med mina åsikter. Så att säga.
Nej, det är varför mer, är det så? För jag tänker, du borde vara fler filosofer inom politiken, väl? Det hänger väl ihop?
Nej, alltså jag tror att det är nästan omöjligt, i alla fall om man är den typ av filosof som jag är, som är utåtriktad, som så fort jag tycker att jag har kommit på någonting som jag tycker är oväntat själv, liksom måste skriva om det och tala om det. En sån person blir ju en börda för ett parti snarare än en tillgång, tror jag.
Som ska utföras av praktisk politik.
Politiker måste vara mer, så att säga, ransonera, så att säga, sina utspel. Och
men du borde vara med och
vara mer taktisk,
driva fram värde, eller vad heter det, idéprogram och sånt.
Men jag har en politisk inverkan, tror jag, men mera indirekt, inte på något parti direkt, men du nämnde att jag sitter i Socialstyrelsens etiska råd och så. Jag tror till exempel när det gäller frågan om hur man ska få dö i vårt land, vi har fått en liberalisering i synsättet på detta, alltså det har varit, tycker jag, väldigt grymt att man pinat människor, hållit dem vid liv till varje pris och så vidare. Vi har fått en mera liberal syn på, inte så att vi har legaliserat dödshjälp eller så, men vi har tagit vissa steg i den riktningen, kan man säga. Och där tror jag att jag har haft en inverkan genom mitt sätt att argumentera och resonera och åka runt och föreläsa. Och
den typen av argumentation tycker jag saknas lite i det politiska samtalet.
Ja, den saknas helt i det politiska
samtalet. Därför tycker jag fler politiker fler filosofer borde ge sig in i politiken.
Ja, men det kan jag hålla med om. Jag tycker flera av mina kollegor borde vara mer aktiva i det offentliga samtalet.
Ja, just det. Så kan man ju säga. Men du har skrivit en bok om att vi borde införa en världsregering. Jag har inte läst den, men det har jag haft lite som ett skämt i olika radioprogram. Ja. Det är ultimata exemplet på något som är orimligt och omöjligt.
Det är ju den spontana reaktionen på det. Fast jag har
men
också
du har sett EU.
Jag har också
du ser hur det är jobbigt när vi ska ha val. Ja, 500 miljoner. Ja.
Men jag har en kollega som har hävdat att i förhållande till världsregeringen befinner vi oss nu, som man befann sig i nationalstaten i förhållande till demokratins inrättande för några hundra år sedan. Alltså jag tror faktiskt, men det är delvis en sorts dystopi då som det här balanserar emot. Jag tror att vi kommer få en global styrelse i världen. Jag tror att till exempel,
inte demokratiskt.
Men inte demokratiskt, det är hotet. Alltså det finns globala problem som inte går att hantera på nationell nivå. Det mest uppenbara är den här globala uppvärmningen idag. Och nu kan man säga att Världsbanken och sådana institutioner börjar oroa sig. Och jag tror att i samma ögonblick som konsekvenserna blir väldigt tydliga, det är de ju inte idag. Idag handlar det liksom om några millimeters höjning av vattenytan och några små förändringar av medeltemperatur och så vidare. Men när det verkligen får stora konsekvenser, havet höjer sig flera meter och folk förlorar sin möjlighet att bo och försörja sig, då kommer det att krävas aktion på global nivå. Och då är min förhoppning att vi dessförinnan verkligen ska ha inrättat någon sorts global.
Räcker det inte med Europeisk unionen, amerikanska unionen och så vidare?
Nej, jag tror inte det räcker. Jag tror tvärtom att det nästan motverkar de här globala intressena, eftersom det blir rivalitet mellan sådana maktgrupper som kommer att försöka lägga bördorna på de andra istället. Vad som behövs är, och tror att vi kommer att få i beslut på verkligen global nivå. Och mina små försiktiga idéer idag om hur det rent praktiskt skulle gå till, det är sånt som att man i FN borde inrätta en parlamentarisk församling som är direktvald. Ja. Kanske inte har någon egentligen att bestämma om till att börja med, men som kan artikulera idéer om hur man ska lösa problem. Och jag tror att ur det här kan det växa fram så att säga på sikt. Någon, i bästa fall, demokratisk världsordning. Men jag är helt öppen för frågan. Möjligheten av att få, ja, det kan ju gå helt åt helvete med vår jordklot först och främst. Men det kan också hända att de problemen man måste handskas med kommer man att lösa på ett väldigt...
Men det kommer bli andra problem, antar jag.
Odemokratiskt vis.
Mm. Det är svårt att behålla en demokrati idag, såklart.
Det är svårt att behålla en demokrati?
Ja, om vi ska ha en världsregering, liksom, jo, men så kan ju inte 9 miljarder människor rösta på 17 personer.
Jo, jag tror att man kan ha demokrati på global nivå. Men däremot så tror jag att själva världsutvecklingen idag går mot att vi håller på att avskaffa den så att säga, nationella demokratin. Därför att den inte kan handskas med vissa typer av problem. Då måste de lösas någon annanstans. Och då förlorar man så att säga den demokrati man har. Utan att vinna någon ny, om man inte tar på allvar det här. Väldigt, kan man tycka, i första nu utopiska förslaget om en världsregering. Men,
det låter som en perfekt vänsteråsikt. För jag minns då att vänstern var emot EU. För att då stänger vi ut i resten av världen.
Ja, visst.
Var argumentet. Mm. Men nu säger du bara, ja, men då låter vi alla vara med. Vi låter tror jag att jag sa som ett...
Ja, visst.
Okej, men det, jag tycker det låter lite som en klass. Är du inte vänster innan 20 så har du inget hjärta. Och efter så har du ingen hjärna. Men nu visar du att du har någon form av
hjärna. Jag tror att man med hjälp av sin hjärna kan se så att säga nödvändigheten i detta. Alltså, om vi vill lösa vissa typer av problem. Men realismen är det ju en annan fråga. Alltså, om det verkligen går att...
Är det önskvärt kan vi diskutera först och sen realismen. Mm. Men ja, om man tittar ytligt på dina åsikter för dödsstraff och utilitarist och sådär, så tycker jag inte det låter så vänster.
Jag är inte för dödsstraff. När det gäller dödsstraff så har jag haft en lite mer öppen hållning. Jag har sagt att om man kunde övertygande visa att man kan få färre mord genom att avrätta en del personer, så tycker jag att man borde göra det. Då skulle man dels rädda dem som då inte blev mördade. Man skulle också rädda en del människor från att bli mördare.
Ja, det läste du skrev. Det tycker jag är en rolig formulering.
Jo, alltså det är inte, det är inte kul. Ja, det är ett av de värsta
som kan drabba. Nej, råkade jag bli mördare här?
Jag vet inte om du känner några mördare, men jag träffar några. Det är ju inget kul liv man lever normalt som mördare.
Nej, men så råkade det bara hända, menar du, i deras fall?
Nej, inte råkar hända, men jag menar, finns det en avskräckande verkan i det här så är det några som avskräcks. Så du får ju färre mördare automatiskt.
Men då kan vi ju skära av tungan och skära av handen.
Ja, man
någonting.
Kan tänka sig alla möjliga kroppsstraff eller så. Alltså jag ser rent praktiskt på detta, men jag är inte alls övertygad om att vi får färre mord med hjälp av dödsstraff. Det är en så svår kunskapsbild. Det är svårt att empiriskt undersöka sådana saker. Man får försöka spekulera utifrån där har om det, där om det inte. Men det är så många andra faktorer som skiljer. I USA till exempel finns det ju en hel del studier som tyder på att man kan få ner antalet mord om man har väldigt sträng tillämpning av det här med dödsstraff, så att man verkligen avrättar tillräckligt många varje år. Men å andra sidan har ju så jävla många mord i USA, så man undrar ju om det har att göra med den saken. Skulle man inte komma ner, om man kom ner till en sån där nivå som vi har i Sverige med ett 100-tal om året, som är någon sorts naturkonstant på ett sätt. Ja, den kanske man inte skulle komma åt genom stränga straff. Så att, då är det bättre kanske att införa en välfärdsstat än att införa dödsstraff, även i USA skulle jag säga.
Men utilitarismen då, den företräds av den här liberalister framförallt, va?
Nej.
John Stuart Mill och
alltså,
sånt.
Ja, John Stuart Mill nämner det då som en 1800-talstänkare som var liberal, och jag är också liberal i många hänseenden, till exempel att jag vill låta nazister demonstrera och sådär. Så att man kan vara liberal men också vara socialist och vänster. John Stuart Mill var i praktiken socialist också.
Nu försöker du göra som kristna med Jesus, eller som ni gjorde med Jesus, han var vänster.
Nej,
för John Stuart Mill var vänster.
För det finns ju det finns ju också utilitarister som har varit långt ut på högerkanten. Så att det är Milton Friedman till exempel som tycker att det är fel att man ens ska ha legitimation när man är läkare. Det är en inskränkning av personliga friheten. Är du en klantskalle, då visar det sig. Och då kommer folk inte söka dina tjänster. Liksom.
Fan, vad cool åsikt.
Så det är en väldigt långt driven...
Men du menar, inom utilitarismen så finns det hela spektrat där? Då,
ja, det gör nästan. Det. Av politiska åsikter. Det beror på att vi har så olika idéer om hur världen är beskaffad. Hur den rent empiriskt fungerar, så att säga. Okay. Vilka blir effekterna? John Stuart Mill var anhängare av dödsstraff, till exempel. Varför det? Jo, han tyckte det var mer humant än att sätta folk i fängelse hela liv. Ett livstidsstraff, medan han var mer skadligt för den som utsattes för det än att man bara gjorde slut på personen.
Men om vi då backar till utilitarismen då, att så många som möjligt ska ha det så bra som möjligt. Finns det någon som inte har den filosofiska hållningen?
Nej, alltså om man formulerar den så att man ska handla så att konsekvenserna sammantaget blir de bästa, skulle jag säga då, eller lyckan maximeras, då kan det ju låta helt trivialt, men samtidigt så är det en uppfattning om att ändamålet helgar medlen. Visserligen är ändamålet och så mycket lycka som möjligt, men det kan ju innebära att du offrar en till exempel för att rädda fem. Du knuffar en på spåret för att rädda de där fem som annars hade blivit dödade. Och det tycker ju inte alla är omedelbart.
Även om de är med på att slutresultatet blir bättre.
Ja. Alltså. Mm. Så det har gjorts massor med studier. De flesta människor tycker att man inte ska göra det.
Men hur många filosofer är det som tycker att det är galet? Vad kallas motsatsen till utilitarism?
Det finns väl två huvudinvändningar tycker jag. Dels det man kallar pliktetik, deontologi. De som tycker att man har vissa plikter. Man får inte göra vissa saker. Inte ens om världen går under så att säga. Därför att då lever man inte upp till att är man inte någon fullt ut tänkande rationell varelse. Och det finns de som pratar mer om att vi har vissa rättigheter och vi äger oss själva. Vi får göra vad vi vill med oss själva, men vi får inte skada någon annan.
Som religion snarare då?
Det finns väl en likhet mellan filosofiska uppfattningar och religiösa uppfattningar i det att vi inte har några riktigt liksom avgörande empiriska bevis för våra ståndpunkter. Det kan ju vara pinsamt som filosof att behöva medge.
Ja, jo, men så är det ju förstås. Men du beskrivs också som en provocerande filosof. Varför tar folk dig på allvar ens? Du är bara en filosof på ett universitet någonstans. Du är som en sån här galning på stan som ropar aliens kommer.
Nej, jag tror att, jag vet inte om jag blir tagen på allvar, men många av de uppfattningar som jag framför blir tagna på allvar. Jag har ingen ambition att själv bli tagen på allvar heller. Jag har aldrig haft någon prestige. Jag har till exempel haft som princip att aldrig läsa intervjuer och kontrollera att det blir rätt och så vidare. Jag tycker det inte är så noga vad folk tänker om mig, men det är ju uppenbarligen så att mycket av det jag har skrivit och yttrat och så har blivit taget på allvar, så att man vill gå i diskussion med mig och tänka vidare på de här frågorna. Och då har jag uppnått, tycker jag, det jag ville uppnå. Mig behöver man inte ta på allvar, men det är viktiga frågor.
Men vad det du skriver om vill du ta på?
Det vill jag att man ska ta på allvar. Och det tycker jag, att det tycker jag normalt att jag lyckas med.
Ja, bra. Men vi ska prata lite abort då. För du är för abort, eller hur är det?
Jag tycker att abort ska vara legalt på det sättet som det är i Sverige i stort sett. Att det kanske är ännu lite mer liberalt.
Hur ser du som utilitarist där då, att barnet man dödar? Jo. Tänk all den lycka den kunde få ett helt liv.
Ja visst, det är ett argument mot abort i det individuella fallet. Så en hel del aborter är säkert moraliskt förkastliga därför att man berövar en individ ett gott liv. Men man kan ju också se det på det sättet att kanske får man då ett annat barn vid ett annat tillfälle som kanske lever ett ännu bättre liv därför att det är önskat och planerat på ett sätt som det första barnet inte var.
Det är fortfarande 50% av livet.
Jag skulle säga, och man kanske inte skulle haft båda barnen ändå. Så att, alltså det är det där att vi till sist...
Ja, då blir det andra istället.
Vi byts ändå. Vi kommer alla att bytas ut, som jag nämnde tidigare. Vi kommer att dö, våra barn tar över. Vi får det ena barnet istället för det andra barnet. Men det är klart att ibland är det fel att göra abort. Men då är nästa fråga, vem ska avgöra när man ska göra abort eller inte göra abort? Och på vilka grunder man ska göra? Några skulle säga att det är fel att göra abort i princip. Det menar ju inte jag. Mm. Det är det där med att det är fel att döda. Men jag tycker inte att det i princip är fel att döda. Andra skulle säga att det är ändå väldigt svåra beslut i det individuella fallet. Borde Socialstyrelsen eller någon komma in och hjälpa den gravida kvinnan på traven? Så tänkte man ju tidigare i en paternalistisk tradition, där alltså pappa skulle bestämma, Socialstyrelsen, staten, läkarna. Men jag tror att det där var fel. Jag tror att de som är bäst på att bedöma vilket beslut som är rimligast är den som är närmast berörd, alltså den gravida kvinnan. Och det är därför vi ska ha fri abort.
Men du har sagt ett par gånger nu att det är inte fel att döda principiellt. Mm. Hur är din inställning till människoliv och så? Är det inte fel att döda vuxna människor?
Normalt är det fel att döda vuxna människor. Om jag dödar dig
nu... Men inte i princip, eller vad menar du?
Det är inte dödandet som sådant. Utan om jag nu dödar dig så är det förmodligen fel. Men varför är det fel? Ja, dels för att du hade kunnat leva vidare och jag berövar dig resten av ditt liv, så att säga. Det går förlorat någonting som annat hade realiserats. Mm. Också därför att andra människor blir rädda och så. De kommer inte våga
Umgås med dig.
Umgås med mig. Och det sprider sig en osäkerhet i samhället för varje gång någon lyckas döda någon annan. Men det är den typen av indirekta, eller nu ska jag säga, skäl. Och inte det att jag tycker att det är i princip fel att döda. För ibland är det rätt att döda också. Därför att konsekvenserna blir bättre om man dödar någon.
Okej, så finns det bara rätt beslut. Men då vem avgör det?
Ja, normalt när det gäller liksom vardagliga mord och så tycker jag att vi ska inte låta människor själva bedöma. Jag ska inte ha rätt att avgöra, liksom fundera på om du ditt liv, vidare liv är värt att leva eller inte.
Paternalistisk,
utan bäst att du själv får bestämma om ditt liv är värt att leva eller inte, och att staten förbjuder mig att gå in och döda dig egentligen under några omständigheter. Men det är därför att det har bra konsekvenser att man har en sån lagstiftning, inte för att i princip skulle vara fel. Det kan hända att det finns situationer där jag borde döda dig.
Men om du har en sån inställning till människoliv och sådär, att det kommer nya och så vidare, hur ser du på miljöproblematik då? Det är ju inte hela världen om mänskligheten dör ut då egentligen.
Ja, min förhoppning är att mänskligheten ska dö ut. Alltså att vi kommer att klotet, att världen kommer att äga bestånd under så lång tid, att evolutionen kommer att gå vidare och det kommer inte att finnas människor. Alltså arterna har bytts ut och så vidare. Men det är ju också, det är min förhoppning att vi kommer att ersättas av varelser som är minst lika kapabla som vi av att njuta av livet och leva ett gott liv. Helst ska de vara överlägsna oss på den punkten. Ja, och det behöver alltså inte vara människor, och det kommer inte vara människor, utan det kommer att vara inte några arter vi idag känner förmodligen, utan det kommer att vara någon sorts transhumana varelser som kanske liknar oss i vissa hänseenden, men förhoppningsvis som sagt är bättre.
Så du har någon slags ansvar inför en art som inte ens finns?
Jag har inget ansvar för någon art.
Nej, men är det därför du vill att jorden ska finnas kvar?
Jorden ska finnas kvar därför att det ska finnas lyckliga varelser. Det är det viktiga. Det är själva lyckan där som...
Men okej, okay, tänk det kanske finns någon planet någon annanstans där det kan finnas lyckliga varelser.
Ja, det är min förhoppning att det gör förstås också.
Och så du är inte så noga med den här planeten?
Det är fortfarande lika viktigt med den här planeten. Det är bara att det kommer ett annat perspektiv kan man säga, och man blir väldigt mycket gladare om man får veta att det också.
Men man ska inte nödvändigtvis tänka på sina barn och barnbarn, utan man ska tänka på transhumanisterna.
Ja, man ska tänka på alltså, barn och barnbarn kommer väl att vara människor man tänker, men det kommer en dag när det där som kommer efter inte är människor, och det kanske är också till och med är robotar som är konstruerade.
Vill du inte att en robot ska sitta här och fiska? Kan det stå på olika reklamskyltar, tänker jag.
Jo.
Men du är också för selektiv abort, eller hur är det med det där? Att man ska få ta bort ett foster som har någon sjukdom?
Ja, så jag försvarar den fria aborträtten generellt på det sättet. Och det här är sån där exempel där en spontana tanke är kanske att okej, man ska kanske få välja bort vissa typer av anlag då. Om barnet kommer att lida svårt och sen bara dö i någon plågsam sjukdom, ja, då måste man väl få välja bort det, tänker man. Och så säger man, ja, hur är det då med vissa typer av andra? Utvecklingsstörning till exempel, borde man få välja bort utvecklingsstörning eller inte? Ja, då kanske någon tycker att ja, där går kanske någon gräns, fast det är ingen riktig sjukdom.
De kan leva ett lyckligt liv ändå.
De kan leva ett lyckligt liv, säger några, men ja, det är ett ovärdigt liv, säger andra och så vidare. Och då får vi en diskussion. Och sen antar att vi för den diskussionen till den punkten att vi nu har gjort en lista på tillåtna och otillåtna indikationer. Antar att du då går kring och lever själv med en egenskap som kvalificerar för abort.
Listan.
Ja. Ja, då blir det ett hot mot dig. Du kommer uppleva det som ett hot mot dig. Och då har jag sagt att vi ska avstå från alla sådana gränsdragningar helt enkelt. Men vi måste tillåta abort i vissa fall. Också där vi vet någonting om det kommande barnets egenskaper. Det kan vara så fruktansvärda tillstånd så att rent moraliskt så bör man helt enkelt inte sätta en varelse till ett sådant liv. Det är ovanliga sjukdomar, men de finns. Vi måste tillåta abort, också selektiv abort. Men vi ska inte reglera den, säger jag då. Eftersom varje sån reglering sänder otäcka signaler till människor som står på listan över det där tillåtna.
Därför måste vi tillåta all slags
blå ögon, bruna ögon, kön, sexuell inriktning. Så fort man säger att du får inte välja sexuell inriktning på ditt barn till exempel, men du får välja bort Downs syndrom, så har du skickat ett otäckt budskap till de som lever med Downs syndrom. I bästa välmening kanske, för du ville rädda de som hade en
men det är lättare, tycker jag, att bara säga så, men då har vi inte den här selektiva aborten. Du väljer att säga att allt kan vara tillåtet.
Jo, nej, men det är också en möjlig ståndpunkt i den här diskussionen, fast den är inte praktiskt möjlig. Därför att det går inte att undvika. Vi får ju nu kunskap om fostren och det, ska man hemlighålla den, man får den på köpet så att säga i ultraljud och annat, ska man hemlighålla den för en gravida kvinna, då måste vi ändra hela vår sekretesslagstiftning och så, eller ska vi förbjuda aborten generellt? Alltså det finns ingen möjlighet att ta tillbaka den där jungfruliga tiden.
Det här hade jag nog inte sagt till någon annan, men du är ju så provocerande så du blir väl inte provocerad av detta. Vad sägs om abort efter barnet är fött?
Det har ju också funnits filosofer som argumenterat för
det är så.
Att det vore, om du ändå ska, ofta är det ju motståndarna som säger, de här som vill förbjuda abort helt och hållet. Om du nu vill abortera ett foster därför att du inte är nöjd med så att säga vissa egenskaper, varför inte vänta tills det är fött så är du helt säker och då slår ihjäl det. Så det är motargumentet mot abort och selektiv abort.
Men
några har svarat att ja, det kan man väl göra, men tycker att det är moraliskt acceptabelt då, alltså, så har vänt på det på det viset. Jag ser ingen som helst liksom rimlig grund i barnamord i ett samhälle som
vårt. Men nu
som
kallar vårt. Det för barnamord istället för abort. Det är ju bara ett byta ord egentligen.
Ja visst, det är ett byta ord. Men jag ser ingen anledning att legalisera det i vårt samhälle. Men jag kan också å andra sidan tänka mig mer primitiva samhällen där det inte fanns preventivmedel, där det inte fanns abortmöjligheter, säkra abortmöjligheter, där det inte fanns möjlighet att försörja alla barn som föddes till exempel. Att det var ett rimligt sätt att lösa det problemet. Och ser man på antropologiska studier, historiska studier, så verkar det som de flesta kulturer har haft någon sån praxis. Mm. I det antika Aten till exempel som vi talar om, så var det inget problem att
Men är det moralisk skillnad för dig att döda ett barn i 18 veckan eller 9 månaden?
Alltså, den viktiga frågan här är att alla som lever ska känna sig trygga. Ett foster behöver aldrig känna något hot att hon ska bli aborterad.
Inte ett nyfött barn
heller. Inte heller ett nyfött barn. Men jag tror att det finns en sorts överspridningseffekter här. Alltså, om du har ett lilla syskon som just har fötts och du är 5 år gammal till exempel. Mm. Och så slår mamma och pappa ihjäl det här lilla syskonet. Ja. Då tror jag det kan sända obehagliga signaler till 5-åringen. Jag gissar att en del av de här gamla folksagorna vi känner, där det alltid finns ett hot mot barnen. Ofta är det någon elak styrmor eller någonting sånt. Men det finns hela tiden ett hot att barnet ska dödas av sina föräldrar, att de kan möjligen ha någon sorts rot i en gammal praxis där man kanske var tvingad att för att man inte kunde klara alla barn göra detta. Men vi ska inte inrätta sådana sedvänjor i onödan, i oträngt läge.
Men min känsla inombords när vi pratar om detta är ju att jag rent, alltså ur teoretisk synvinkel så ser jag inga större skillnader liksom. Mm. Men min känsla är ju, det här kan vi inte göra. Mm. Men du ser det mer som, du struntar i den känslan att det känns barbariskt att döda ett levande barn.
Ja, alltså det känns ju väldigt barbariskt idag, också av de skäl som jag nu har gett.
Varför? Men jag menar, du hänvisar ju till liksom skäl att andra ska bli ledsna, men bara själva känslan, ska vi hålla på att döda spädbarn?
Ja, men alltså om man nu försöker tänka och förstå också andra kulturer och sedvänjor, så tycker jag att det är inte lika uppenbart längre att det här är så rysligt, den här sedvänjan. Om alternativet är att barnet ska svälta ihjäl eller inte kunna överhuvudtaget ta som hand, så är det kanske bättre att bli dödad då. Och det fanns ingen abortmöjlighet, det fanns inga preventivmedel. Så att jag skulle inte vilja moralisera över sådana kulturer, men jag skulle inte vilja införa sådana sedvänjor där det inte finns någon anledning att göra. Och man kan se de negativa sidorna av det.
Nej. Men det
återigen, jag går inte på min gut feeling här riktigt.
Nej, du gör inte det. Nej, det var det som var min fråga egentligen. Mm. För det är jag. Ja. Men ska vi gå till lite övervakningssamhället här? För okay. Där hade du bytt åsikt, så hörde jag en intervju då. Att innan var du emot och sen så bara kände du, det går inte att stoppa.
Ja, det var Örebro som var mitt Damaskus, kan man säga. Jag är som Saulus Paulus som omvänds på väg till Damaskus.
Flög över mitt huvud här nu.
Ja, okej. Det var en religiös referens där. Men jag åkte till Örebro på en konferens som advokatsamfundet hade ordnat för att argumentera mot FRA-lagen när den hade formulerats. Och jag gjorde också det jag skulle, pliktskyldigast där. Men jag började gripas av någon sorts osäkerhet i själva diskussionen. Det är också Thomas Bodström som var på samma sida skulle kritisera den här FRA-lagen.
Ja, du hamnade i samma lag som den clownen.
Och då blev det ju liksom så bizarrt alltihop. Men han gjorde bara partitaktiska skäl, eftersom det var en borgerlig regering just då. Så var det hans uppgift att vara emot den. Han är ju den riktiga anhängaren av övervakningssamhället. Ja, allt blev förvirrat och jag började tänka. Det gick i två steg, kan man väldigt enkelt uttrycka. Det första var att jag började känna att det här är omöjligt att stoppa. det går inte helt enkelt. Man kommer att, man måste helt enkelt inse att man är övervakad och kommer att bli övervakad i framtiden. Det är liksom bara naivt att tro någonting annat. Men nästa steg blev att jag också började fundera, kanske inte är så dumt ändå. Man måste i alla fall tänka, vad är det man ogillar i det här? Och då skrev jag ju den här boken Privatliv, där jag går igenom olika filosofiska argument för varför man ska försvara sitt privatliv mot andra.
Mm. Gjorde du det lite för din egen skull? Alltså,
det gjorde jag lite som en bearbetning av den här. Jag var ju i en process då när jag höll på att ändra mig. Mm. Och då ville jag först veta, vad har de gett för skäl för att, och hur starka och bärande är de skälen? Jag tyckte inte de var riktigt så bra, men till sist finns ju ett väldigt starkt skäl naturligtvis. Och det är det enkla utilitaristiska skälet, att om de vet någonting om mig som jag inte vill att andra ska känna till och så kan det utnyttjas mot mig. Det är ett maktmedel hos överheten om de kan övervaka mig. Men finns det inte något sätt att neutralisera det, tänkte jag på då, annat än att försöka gömma sig? Det går ju inte att gömma sig i alla fall. Och då föddes den där idén som man, tycker jag har visat sig väldigt fruktbar efteråt, att svaret ska vara att vi ska veta allt om dem då. Storebror ska klä av sig inför oss, då kan vi klä av oss inför storebror. Och det har ju visat, tycker jag, vara en väldigt gångbar ståndpunkt i diskussionen.
Ja, ja, det är ingen som har pickat hål på det. Men jag läste också...
Bara det att ingen har pickat hål på det, utan många har ju gjort liksom viktiga insatser i den riktningen.
WikiLeaks och så.
WikiLeaks, Snowden och så, som har visat att även om makthavarna inte går med på detta, alltså de är inte beredda att instifta den typen av lagar, för det var ett argument jag hela tiden fick emot mig. Det är naivt. Jag är naiv när jag tror att man kan få makthavare att stifta lagar som offentliggör vad de gör. Ja, okej, om det är naivt så finns det också modiga människor som träder fram och gör det här jobbet åt oss. Det är ju helt underbart, tycker jag. Det här är verkligen mina hjältar.
Ja, ja, ja.
Även om de inte... Båda är ju ganska bizarra varelser liksom, i sitt leven och sitt tänkande. Och så, men i sin gärning på den här punkten beundrar jag dem båda två.
Så var det säkert med de gamla hjältarna också, ja, från antiken.
Ja, visst.
Vi visste inte allt om deras privatliv nu längre.
Nej.
Men du hade också ett tag med som att säga, om vi slutar skämmas för hur vi ser ut och de diagnoser vi fått, så är övervakningen inte hot.
Nej, just det. Det är ju den där mera, det finns liksom en mera privat sida av det här också, som inte är den stora politiska frågan. Men det har ju att göra med varför vi inte vill visa upp oss inför andra. Och det är klart att det där går delvis tillbaka, tror jag, på någon sorts hederskultur och skam. Alltså heder och skam hör ihop och så. Vi vill försvara rätten att kontrollera bilden av oss själva inför offentligheten eller grannar och bekanta och så. Så vi vill ha kontroll över hur vi ter oss för andra.
Ja, det kallas skam. Ja.
Ja, det kallas skam när vi känner skam då vi syns nakna. Eller vi
och då
syns...
säger du så här, sluta skämmas.
Ja.
Det låter jättebra, men, ja. Men hur fan gör man det? Jag skäms för allting.
Ja.
Jag kan inte sluta.
Ja, jag tror att, alltså, inte i ett slag sådär, men det är någon sorts terapeutisk process som man får försöka gå igenom där, när man bearbetar den där svaga sidan hos sig själv.
Det, alltså, det skulle kunna vara ett skolämne kanske.
Ja, kanske. Ja,
bredvid sex och samlevnad, ja, så här, bort med skammen.
Jo visst, bort med skammen och hederskulturen. Det som är intressant med det är ju att hederskulturen, något vi säger, det är de där andra invandrare och annat som har burit med sig hit. Men det är ju inte så. Alltså, det finns en grundmurad hederskultur som vi själva lever i. Så det är också en skoj aspekt på det. Vi skulle kunna ha en, så att säga, etniskt neutral bearbetning av våra hederskulturella svaga sidor. Det vore utmärkt.
Ja, ja, man får lyfta fram dem i ljuset. Jag är medveten om det. Det där får vi ta upp en annan gång när vi träffas, tror jag. Jag tänkte bara fortsätta det här transparenta samhället. Jag tror jag läste någon bok av Ben Elton som var, det var en dystopi. Alla berättade vad de gjorde hela tiden. Även. Det låter ju inte, den boken var inte så bra. Fick det inte framstå som så bra.
Det började
och
med...
Och har ju de här 1984. Fast ja, där kanske inte storbror är transparent förstås.
Nej, alltså den här ömsesidiga transparensen är ju speciella då i min vision. Mm. Och det började faktiskt med en litterär... konflikt där, därför att Dostojevskij har skrivit en skrift som heter Anteckningar från en källarhåla, som är en person som försöker gömma sig, verkligen väldigt bitter och vill liksom på något vis inte alls synas inför andra. Och den skrev han i polemik mot en annan rysk utopisk socialist som heter Chernyshevskij, som skrev en bok som heter Kristallpalatset. Där är det som en positiv vision det här, att vi lever helt öppet, då behöver det inte finnas avundsjuka, det behöver inte finnas missundsamhet på olika sätt. Vi behöver inte frukta att bli avslöjade för våra hemligheter och så vidare. Så att det är den positiva visionen som jag ändå har här. Och jag inser ju att man kan formulera det grandios på det sättet som en utopi, men i praktiken är det många svåra steg som man måste ta. Ta kvinnan som förföljs av sitt ex till exempel. Det är klart att hon måste få ha skyddad identitet fram till den punkt där man kan skydda henne från den här mannen åtminstone. Ja. Så man får kompromissa på väldigt många sätt på vägen här tror jag, men
så där, det ska inte du behöva bry dig om. Du har målat upp utopi nu. Fixa det här, ska du säga, politiker.
Ska vi framförallt det där personliga försöka att bli mer prestigelös och vara mindre rädd för att vara naken.
Ja, det ska jag verkligen ta till mig. Jag ska försöka. Vi ska avsluta här med Socialstyrelsen. Du satt där i något råd. Jag vill bara undra lite hur det går till. Ses ni ibland en fredag eftermiddag och går igenom lite frågor?
Alltså, vi träffas inte så ofta. Vi träffas 2 gånger per termin. Och diskutera stora principiella frågor i allmänhet.
För på hemsidan där så var det exempel på frågor som rådde mig.
Det finns 2 olika råd. Eller det finns en del av vårt råd som jag inte sitter med i. Som sitter och
ska personalen sköta den enskildes Facebook-konton?
Jag är inte med i den gruppen som svarar på sådana frågor. Men vårt råd är rådgivande till generaldirektören. Och det som är charmerande med det här rådet tycker jag är att vi fattar inga beslut. Det förs egentligen inga protokoll därför, för det finns ingenting att protokollföra, utan det är i den mån vi lyckas argumentera för de sakkunniga som föredrar ärenden för oss tillsammans med generaldirektören.
Vad är det för frågor då? Typ?
Den viktigaste frågan tycker jag under senare tid, den har haft att göra med avbrytande av, eller att man inte sätter in vård i livets slutskede. Att man låter människor till exempel som inte längre vill ha respiratorbehandling att få bli sövda och sen befriade från sin respirator. Och det är någonting som börjar närma sig, kan man säga, någon sorts legalisering av eutanasi, tycker jag, dödshjälp.
Men det här låter det lite odemokratiskt att ni
får
sitta.
Det här är sånt som vi har suttit och resonerat kring, och det är inte, vi beslutar ju inte som sagt, utan vår argumentation kan vägas in och sen kommer det ut så småningom dokument som har i det här fallet så är det då riktlinjer som reglerar detta inom sjukvården.
Hur blir man invald i den gruppen? Får jag vara med?
Det är en intressant fråga. Jag tror att man kallar det där kooptation väl egentligen.
Korruptation.
Korruptation. Vi har en vakant plats. Kan ni föreslå någon? Ja, den tar vi. Så
kom ihåg mig till nästa gång det här kommer upp.
Ja, just det. Det ska jag göra.
Mycket skojigt tycker jag. Jag skulle vilja tacka för att du kom hit idag. Det var väldigt trevligt. Och tack också till dig som lyssnade. Tack för att du laddade ner den här podden. Kan vi inte göra så att vi ses på de sociala medierna? Har ni åsikter om Tobin och hans åsikter så skriv gärna det på vår. Förresten, vet du vilka de sociala medierna är?
Vad sa du så?
Vilka de sociala medierna är?
Om jag vet vilka de är?
Ja.
Nej, jag har väl någon grov bild av detta bara.
Det är Facebook och Twitter alltså. Ja. Så gå med i Facebookgruppen där för veckans viktigaste intervju och så skriver du så här: jag tycker Torbjörn hade rätt. Eller fel. Det får du bestämma själv. Eller det kanske du ska bestämma i ditt råd.
När jag skrev om det här med offentlighet så gick jag ju med i Facebook. Jag har inga restriktioner och alla som vill bli mina vänner får bli mina vänner.
Aha, precis. Man kan även bli vän med Torbjörn. Jag tänkte mest på mig. Man kan bli vän med dig också.
Men vi är inte ens vänner va?
Nej, men nu känns det som att nu är vi på god väg här. Tack och adjö.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.